السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، förra veckan så hade jag en föreläsning där jag pratade om muslimernas framtid i Sverige. Och jag tog upp olika saker om hur Sverige befinner sig i en väldigt snabb förändring just nu och på många olika sätt. Och bland de sakerna som sker, som förändras väldigt snabbt nu, är att det kommer många, många fler muslimer till Sverige. Det har blivit fler muslimer, folk har konverterat till islam. Och i framtiden så ser man att det kommer bli ännu fler muslimer i Sverige. Och enligt vissa beräkningar så bara inom 30 år så kommer det vara 30% muslimer i Sverige. Det här pratade jag om rent generellt. Sen så diskuterade jag med Sheikh Abdulwadud om att vi kanske kan ha en föreläsning där vi pratar mer praktiskt om vad vi som individer kan göra för muslimerna och islams framtid i Sverige. Vad vi kan göra på individnivå. Som jag pratade så var det olika svårigheter som muslimerna också möter. Och det är stort behov utav att man kan göra någonting. Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting. Och det är lite det vi tänkte ta upp idag. Först kommer Abdulwadud att prata och rent generellt om att kämpa för islam och göra saker och ting som kan gynna muslimer på olika sätt och vis. Och därefter så kommer jag att tala om mer specifika exempel på vad det är man kan göra. Sen har vi lite stund för frågor och svar om någon undrar någonting specifikt om föreläsningen. Och sen vill vi därefter att folk ska kunna prata själva. Och vi har fått lite olika förslag. Förra gången så var det folk som räckte upp handen. Och så hörde inte systrarna då. Och då fick folk komma fram. Vilket gjorde att vissa personer inte ville komma fram. Folk ville inte stå framför andra. Så för att vi ska kunna lösa det här problemet så var det en broder han förestod till exempel att man kunde diskutera i grupper efter. Och sen kunde någon föra andras talan. Alternativt att folk skriver på lappar om de har förslag som de vill komma med och så vidare. Men eftersom det här är en lektion och en föreläsning som inte bara ska vara där vi ska ge och man ska lyssna, utan det ska vara någonting där man kan interagera och säga vad man själv tänker och tycker och komma med egna förslag. För att om det inte kommer från en person själv, utan man känner att det är någon som prackar på en saker och så vidare, så är det lätt att saker och ting inte kommer från hjärtat. Så det här är tanken för dagens föreläsning inshallah ta'ala, och hoppas att det kommer vara gynnande. Och jag lämnar över ordet till Sheikh Abdulwadud.
Bismillah, alhamdulillah, och salat och salam ala rasulillah. Mashallah, kul att vara tillbaka. Det var några veckor sedan jag hade dans här. Dagens ämne är jätteviktigt. Och det handlar om att vara en tillgång. Och det är någonting som muslimen alltid ska vara. Vart man än kommer så ska man gynna. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Som Isa a.s. nämnde då han talade som spädbarn. Att Allah gjorde honom välsignad vart han än är. Och då säger ulema i tafsir, en person som lär gott, yani, lär folk gott vart han än befinner sig. Och det är ett sätt att gynna andra människor på. Och muslimen ska vara en sån person. Han ska inte vara en börda. Han ska inte vara en plåga, utan han ska vara en tillgång, en resurs, en fördel, ett tillskott och en god kraft i samhället. Han ska gynna vart han än kommer. Och de lärda i islam brukar tala om att de goda gärningarna som vi gör, som Allah Azza wa Jal har lärt oss, delas upp i två kategorier. Det som är naf qasir och det som är naf mutaaddi. Det vill säga det som är en personlig nytta eller vinning, vars nytta går tillbaka till dig endast. Och sen el-muta'addi, den goda gärningen som är kollektiv eller som gynnar andra än dig. Och då har man diskuterat vilken av dessa två är bäst. Är det att gynna sig själv eller är det att gynna andra? Och då talar vi självklart att man ber sina böner och man har sin aqida och så vidare. Det där ska vi inte ens diskutera. Det där är alltid viktigast. Men vi talar utöver det. När man gör en frivillig gärning. Du gör en frivillig bön. Eller du går och ger en påse bröd till en fattig person. Vilken är bäst? Vad säger ni?
Jag tänker på profeten sallallahu alaihi wasallam hadith. Att man sprider gott till andra men inte praktiserar det själv.
Nej, det där är, det har inte med saken att göra. Det där handlar om en person som inte, han lever inte upp till vad han lär. Han lever inte som han lär. Det är en annan.
Jag tror att hjälpa andra är bättre.
Precis, att hjälpa andra är bättre. Och därför nämndes det i vissa hadither att en person som ger sig ut för att hjälpa en armala, en enka som har det svårt, är bättre än en person som ber och fastar. En som ber hela dagen, eller som ber hela natten och fastar hela natten. Han fastar hela dagen och ber hela natten. Så att ge sig ut, så länge han är i tjänsten av denna enka, så är han bättre än en person som står i bön på natten och fastar på dagen. Och att självklart, som ni vet alla, att stå i bön på natten är den bästa bön efter den obligatoriska. Att fasta frivillig fasta är bland det bästa man kan göra. Men ändå, som vi sa, att kanske gå med lite kuvert med pengar till en änka, en påse bröd, lite kläder till hennes barn, betala hennes hyra eller liknande, hjälpa henne med någonting som hon inte kan, är bättre. Ett annat bevis är den vackra liknelsen som profeten Ali gjorde med al-alim och al-abid. Den lärde och den som dyrkar Allah. Taib. Och han sa att den lärdes förträfflighet över den som dyrkar Allah är som förträffligheten av fullmånen över resten av planeten. Ja. Så du har en liten planet som ibland syns den inte. Den har ett litet svagt ljus. Taib, den lyser för sig själv, inte för andra. Men fullmånen, den lyser upp hela jorden. Folk med fullmånen finner vägledning, vet vilken tid det är, vilken dag det är, vilken månad det är. Så där finner vi att nyttan är muta'addi. Den är större. Varför? För att en person som är abid, han dyrkar Allah och gynnar sig själv. Men den som är alim, han gynnar vem? Han gynnar folk. Hänger ni med? Så det är det vi kommer att tala om idag. Att gynna och hjälpa andra. Och det här är en egenskap som varje muslim ska ha. Profeten alaihi salatu wassalam har lärt oss två viktiga saker när det kommer till att gynna och hjälpa andra människor. Och det är att man ska önska gott för folk och man ska sträva i att gynna andra människor. Alltså det räcker inte med att bara sitta och hoppas och önska gott för folk. Det är en god gärning. Du ska också sätta det här i verket, implementera det. Och försöka gynna andra människor så mycket du kan. Och beviset på de här två principerna är hadithen att ingen av er är en samtroende tills han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Där går vi tillbaka till att önska gott för andra människor, eller hur? Vad är beviset på att gynna andra människor? Det är hadithen i Sahih Muslim där profeten alaihi salatu wassalam sa وَأَنْ يَأْتِ إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي يُحِبُّ وَأَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Att bemöta eller ge till andra det man skulle vilja bli bemött med själv. Eller behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Där finner vi vikten av att göra någonting för andra människor. Och det här är det som kallas för al-ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen prisat al-muhsinin. Och han har sagt att han älskar inna allaha yuhibbu. Han älskar al-muhsinin, de som gör det goda. Och Allah har sagt att hans rahma är qarib, det är nära till de som är muhsinin, de som gör det goda. Och al-ihsan är också av två kategorier. Att göra gott. Det första är al-ihsan i hur du är mot Allah subhanahu wa ta'ala. I din dyrkan, i din ikhlas, i din tawhid, i din tro till Allah. Och det är det viktigaste. Men sen har vi den andra, al-ihsan ila al-ibad. Att vara god gentemot människor, sina medmänniskor. Att gynna andra människor. Och när vi kollar på, om ni kollar på islams goda gärningar, så finner ni att det är en av dessa två. Det handlar antingen om din relation till Allah, att göra någonting mellan dig och Allah, eller att göra en god gärning som gynnar en annan människa. Är det inte så? Goda gärningarna kretsar kring detta. Så återigen då, en muslim ska ha al-ihsan och han ska göra det goda och hjälpa andra människor. Och det här är också någonting som Allah azza wa jalla har sagt i Koranen. Och ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Att vi ska samarbeta i elbir, fromhet och taqwa, Guds fruktan. Och inte samarbeta i synd och överträdelse. Och det här vi muslimer måste komma ihop, komma tillsammans. Försöka bygga någonting tillsammans. Tillsammans är vi starka, ensamma är vi svaga. Tillsammans är vi skyddade från shaitan och ensamma är vi svaga. Vi är ett lätt byte. Och det här med att gynna och hjälpa andra människor, det är någonting som jag faktiskt vill att vi ska rannsaka oss själva i. Vi kommer att prata om exempel idag. Men att man rannsakar sig själv. Hur mycket hjälper jag andra människor? Men vi sätter alltid oss själva i fokus. Människan är så, i sin natur. De flesta av oss i alla fall. Illa ma rahimallah. Att man tänker på sig själv först. Men gynnar vi andra människor? Hjälper vi andra människor? Eller har vi den klandervärda egenskapen av att vi är egoister? Vi är själviska. Nefsi, nefsi. Eller någon annan kan hjälpa. Det är inte min huvudvärk. De får klara sig själva. Ja. Lyssna på de här haditerna. Profeten alaihissalam har sagt: "Man istata'a minkum yanfa'a akhahu falyaf'al." Den av er som kan gynna sin broder, låt honom göra det. Ja? Den av er som kan gynna sin broder, låt honom göra det. Den andra haditen: "Ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas." Subhanallah. Och Sheikh Albani säger att det är hasan. "Ahabbu an-nas ila Allah." Den mest älskade av människor till Allah är den som gynnar andra människor mest. Ja Abdallah, ja Amatallah, vill du inte vara den mest älskade människan hos Allah? Är inte det här det högsta målet vi kan uppnå? Att bli från Allahs awliya? Och vem är den mest älskade människan hos Allah? Den som gynnar andra mest. Och tänk, lägg också märket i denna hadith på att hadithen här är generell. Anfa'ukum. Den som gynnar andra människor mest. Den säger inte ekonomiskt, den säger inte kunskapsmässigt, den säger inte med goda ord eller någonting. Den är generell. Den gynna, hjälp, var till nytta till andra människor. Så gott du kan, subhanallah. Inte det här en uppmaning till att vi alla borde ta oss i kragen och försöka vara den här hjälpsamma personen i samhället. Och lyssna på den här hadithen. Ja, ni har säkert hört den förut. Jag har fastnat vid den. Och den är för mig som en ledstjärna i mitt liv. En drivkraft för mig. Och det är profetens uttalande alaihissalam att Allah subhanahu wa ta'ala har ett folk. Inna Allaha inna lillahi aqwaman. Allah har ett utvalt folk. Ikhtassahum bin ni'am. Som Allah har valt ut och givit vissa gåvor, välsignelser. För att gynna andra människor. Och Allah låter dessa gåvor bestå hos dessa människor så länge de delar med sig med dessa gåvor. Och när de håller tillbaka dessa gåvor kommer Allah att ta dem ifrån dem och ge till någon annan. Subhanallah. En gång till. Allah har utvalda människor. Ni kan vara från dem. Som han har givit vissa specifika gåvor. Det kan vara att han har givit en person kunskap för att gynna andra människor. Han har givit en annan person pengar. Han har det bra ställt för att gynna andra människor med dessa pengar. En annan person kanske gynnar någon med sin styrka, sin position i samhället och liknande. En annan person kanske har kunskap inom medicin eller vad som helst. En gåva från Allah subhanahu wa ta'ala som Allah låter bestå. Stanna kvar hos personen så länge han delar med sig till andra. Men den dagen han säger: jag ska inte dela med mig. Det här är min gåva. Jag har inte tid för andra. Kanske Allah kommer att ta den här gåvan och ge till någon annan. Och du kommer att stå där utan gåva. Den här gåvan kanske är kunskap. Vad händer om du förlorar din kunskap? Förlorar ditt förstånd? Vad händer om en person har pengar? Han är miljonär. Allah kanske tar alla hans pengar. Allah kanske har givit en person baraka i tiden. För han gynnar andra, hjälper andra. Men han slutar att göra det. Barakan försvinner i tiden. Allah kanske gav en människa hälsa. För att han ska vara aktiv och hjälpa till. Men han slutar upp. Och Allah gör honom sjuk. Hälsan försvinner. Subhanallah. Så vill du ha al-afi? Vill du att ditt goda tillstånd ska fortsätta, fortsätt då att hjälpa och gynna andra människor. Och det här faller också in under hadithen وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَوْدُ فِي عَوْنِ أَخِي. Att Allah kommer att hjälpa en människa så länge människan hjälper sin broder. Ja. Så länge du är i tjänsten av andra muslimer, tillgodose deras behov och hjälpa dem och stötta dem och göra det du kan, Allah kommer att hjälpa dig, Allah kommer att underlätta för dig. Och det här är någonting som jag alltid brukar nämna, det är mushahad. Det är någonting som är bevittnat. Kolla på folk som har det lätt, enkelt i livet. Ja, de glider in på en räkmarka, som man säger. Vilka är de människorna? Det är de som, du kollar på dem, de är alltid de som ställer upp. När någon skriver, jag behöver hjälp, jag behöver skjuts, jag behöver sida, jag behöver hit. Hallas, de är alltid där. Alltid den som svarar först. Tidig i att hjälpa till. Inte den som säger, låt någon annan svara först. Han är alltid den som hjälper till. Kolla på hans liv. Allah alltså hjälper underlättare för den här personen. Subhanallah. Det här är också någonting som vi alla söker. Jag ska avrunda med en väldigt vacker hadith. Och det är att profeten alaihissalam har sagt, inna minan nas mafatihun lil khair. Att det finns de av folk som är nycklar till gott. Maghaliqun lil shar. De stänger, de öppnar dörrarna till gott och de stänger eller låser dörrarna till ont. Wa inna minan nas mafatihun lil shar maghaliqun lil khair. Och det finns de av folk som är nycklar till ont. De öppnar ondska och stänger dörrarna till det goda. Fatuba. Så jannah, glada nyheter. Till den som Allah har gjort till en nyckel i gott. Yani att Allah, han låter den här personen utföra gott genom hans händer. Wail, och straff till den personen som Allah har gjort till en nyckel till ont. Så här finner vi att profeten alaihissalam delade upp folk i två kategorier. Folk är som nycklar. Och vi har två portar framför oss. En port till gott, goda gärningar. Och vi har en port till ondska. Ta hit till synd och haram och liknande saker. Och vi är nycklarna. Och han nämnde bara här två sorters nycklar. Nycklarna som öppnar de goda dörr och låser de onda dörr. Och nycklarna som är tvärtom. Öppnar de onda dörr och låser de goda dörr. Så vad för slags nyckel är du? Är du den personen som är en initiativtagare till gott? Som öppnar vägen till gott? Som kallar till goda gärningar? Underlättar för folk? Hjälper folk att fixa jobb? Hjälper folk att gifta sig? Hjälper folk ekonomiskt? Vad det nu kan vara för någonting. Och när någon vill göra någonting dåligt, du är där och försöker stänga dörren. Och hindra personen från att göra detta dåligt. För toba. Toba, yani toba. Du har det glada budskapet, yani jannah. Och det sägs att toba i en autentisk hadith är ett träd i jannah. Så får du det här trädet i jannah, så har du per automatik fått paradiset. Till den som är nyckel till gott. Må Allah göra oss till dessa nycklar. Och när det kommer till att gynna folk, att vara en tillgång i samhället, så tror vissa människor felaktigt att det här är något som är begränsat till att göra da'wah och att sprida kunskap. Och det är fel. Att göra da'wah och sprida kunskap, namn, det kanske är det viktigaste. Och vi hoppas att det kommer mer människor som gör detta. Men det är absolut inte begränsat till detta på något sätt. Utan om man kollar på sahaba radiyallahu anhum, det sägs att de var 100 000. Hur många av sahaba var stora, stora ulema som folk vände sig till för fetwa?
Vad sägs det att de var?
Cirka 100.
Cirka 100 stycken. Ja. Och vi sa 100 000. Så 90 900 personer av dem var inte stora ulema. Visst, alla hade mashallah stabil kunskap, men ulema. Vad gjorde de andra sahaba? De var affärsmän. Vissa var krigare, vissa var läkare, vissa var... Och så vidare. De hade sina yrken och sina arbeten. Och alla gav seger till islam på sitt sätt. Med sin hjälp. Och ibland kan den ekonomiska hjälpen vara avgörande. Vad sa profeten alaihissalam om Abu Bakr radiallahu anhu? Den är, alltså, typ, låt honom vara. Men Han var den vars pengar, eller han var den som bekräftade mig när andra förnekade mig. As-Siddiq. Han var den vars pengar hjälpte mig. Eller hans pengar i början av islam, han var rik. Han gav allting fissa vid illa. Det var de som la grunden för att kunna expandera och sprida islam. Och de här pengarna, det går inte att ingen i islams historia kommer att kunna yani, komma upp i den dygden och belöningen som Abu Bakr fick då han gav de pengarna när de var i störst behov av att man skulle spendera dem. Var det inte han som köpte Bilal radiallahu anhu, friade honom och andra sahaba som var i fångenskap med sina pengar. Uthman radiallahu anhu var också en väldigt rik person i Mekka. Valde han sina pengar? Men profeten a.s. sa, vem är det som ska gräva bir?
Köpa upp.
Köpa
upp den fanns
ja, köpa upp den, vissa riwaya nämner gräva. Bir Roma. Den här brunnen som folk skulle ta nytta av i Medin. Uthman sa, jag kommer göra det. Subhanallah. Och då nämnde profeten a.s. att han fick jannah på grund av detta. Vem var det som skulle yani, utrusta jaysh al-usra, armén? Det var Uthman radiallahu anhu. Och han gjorde det. Gav så mycket pengar. Och så sa profeten a.s. Ma darra Uthman ma amila ba'd al-yawm. Vad Uthman gör efter idag kommer inte skada honom. Yani, han är garanterat paradiset. För han gav när det var i störst behov av att ge. När man la grunden till islam. Yani att vi sitter här idag är med deras uppoffringar. Subhanallah. Och som brodern sa Abdullah, yani i framtiden det kommer att vara en stor, stor majoritet eller del av denna befolkning som är muslimer. Och vem är det som ska lägga grunden för dem? Nej, shabab. Vem är det? Är det kommande generationer eller är vi? Det är vi. Förstår ni? Och det är det jag vill att vi tar med oss idag. Yani, lägg en grund, spendera, gör någonting, hjälp till för att etablera islam och du kommer att ta med dig någonting in i graven. Är det inte det som vi alla söker i slutändan? Att lämna denna dunja och ha någonting med oss. Eller hur? Om du bara jobbar 24-7 och yani, du gör ingenting speciellt med ditt liv och du bryr dig inte om islam och muslimer och bara sköter ditt eget. Vad är det du ska ta med dig in i graven? Alhamdulillah, dina salat och så vidare. Men vad är den här bonusen? Vill vi inte alla ha en bonus på domedagen? Eller hur? Är vi inte alla rädda för våra synder? Är vi inte alla i behov av allas förlåtelse? Vill vi inte alla till Jannah al-Firdaus? De här sakerna är inte gratis. De har ett pris. Och det kan vi få genom att göra de här små uppoffringarna. Som inshallah Abdallah kommer att prata om. Att vi alla gör det vi kan. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Hänger ni med? Så inshallah vi kommer att prata mer om detta. Så vi lämnar över ordet till Sheikh Abdallah.
Du måste absolut som jag kan se. Jag kan inte prata.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vi går vidare och talar om vissa av de här viktiga sakerna som Jazallah Khair Abdul har till grunden nu. Jag tänkte prata om en viktig sak först. Och det är relationen mellan välmående och stark iman. Om man mår bra och man har det bra runt omkring sig så kommer det påverka ens iman. Och har man stark iman så mår man bra. Om man har massa problem som man går igenom, massa svårigheter, massa saker som man tänker på som får en att må dåligt så kommer det påverka ens iman. Man vet att ens barn och går till skolan där det är jättesvårt för dem att praktisera islam. Man vet att när man går till jobbet så är man utanför eller det är svårt att komma dit. Man kan inte få jobb till och med för att man praktiserar islam. Och man känner av islamofobin i ansiktet. Den trycker upp en i ansiktet om man säger. Det här kommer påverka ens iman många gånger. Och när man har stark iman så kommer det påverka ens välmående hur man mår inuti. Så att kunna göra och underlätta saker och ting för en ens levande där man är nu. Och som vi pratade om förra gången. Så kommer de flesta utav oss vara kvar i det här landet. På ett eller annat sätt. Vissa personer säger, tänker jag vill ta mig härifrån. Jag tycker det är så jobbigt eller så. Men i slutändan så ser man att de flesta stannar kvar. Och då är det viktigt att man kan underlätta för sig själv olika saker. Som gör att man mår bättre. och gör att man, ens omgivning också mår bättre. För det kommer som sagt att påverka deras iman. Det finns olika orosmoment i dagens Sverige. Det finns islamofobi. Folk som kämpar hårt med att sprida hat mot islam och muslimer och misstänkliggöra muslimer överallt. Svårt att få jobb ibland när vissa de kräver att man ska skaka hand och så vidare. Ni förstår själva grejen. Diskriminering på arbetsmarknaden då. Man tänker när man skickar sina barn till skolan, vad är det de kan lära sig där ibland? De kan känna sig utanför när de är muslimer och kommer från en muslimsk bakgrund. Och det är massa problem i muslimska förorter som ni säkert känner till. Det kan kännas oroligt att man låter ens barn växa upp i områden där det sker skjutningar, där de langar knark ganska mer eller mindre öppet och så vidare. Sådana saker påverkar ens välmående. Är det inte så? Som i sin tur kan påverka ens iman. Att man tycker det är jobbigt att vara på den platsen man är på och som man kommer antagligen till stor chans vara kvar på. Och kan man påverka på olika sätt de här sakerna, så kommer det påverka ens egen iman och andra personers iman runt omkring. Samtidigt som det finns orosmoment så sker det många bra saker som gör en glad, som ni säkert känner till. Det är jättemycket personer som har blivit muslimer på sista tiden och skickar sådana här konvertitpaket till dem. Det här centret var nu mindre än ett år sedan det startades. Och ni ser, mashallah tabarakallah, jättemycket aktiviteter i veckan. Ungefär 15 aktiviteter i veckan som är i den här lokalen för barn, för ungdomar, för vuxna. Arabisk undervisning, koranundervisning, vanliga lektioner och så vidare. Även systrar ibland som har fixat andra sorters aktiviteter som sådana här välgörenhetsloppis och liknande saker som har varit här. Distanskurser som vi har kommit igång med och undervisat folk som på olika delar av landet studerar professionella distanskurser. Vi har börjat trycka såna här böcker som vi har delat ut. Vi fick iväg till 110 moskéer och muslimska föreningar i Sverige. 10 000-tals böcker. Största insamlingen som var till IVC i år på över 3 miljoner kronor under bara Ramadan. Det, mashallah, har gått jättebra. Ramadan i Kämpinge också, mashallah, det är alltid en bra success där borta. Jättemycket folk som kommer och är glada för det som sker där. Och i år kommer vi också arrangera Hajj, inshallah ta'ala. Det kommer vara kontinuerligt. Kommer det finnas att man kan åka på sina lov, kan man åka på umra. Vi kommer arrangera det. Till exempel på höstlovet, på vinterlovet, på sportlovet, på påsklovet och så vidare. Så kommer det kunna vara en chans att man kommer kunna åka tillsammans. Flera bröder, flera systrar tillsammans på en sån här resa till de här heliga städerna och så vidare. Det här är bara några exempel på saker och ting som sker. Och om vi ser på många av de här grejerna, så de som jobbar med det här och kämpar med det här, det är ni. Det är personer som går på föreläsningar och personer som är aktiva, och vissa är mer aktiva än andra, som möjliggör de här grejerna. Till exempel att man skänker sådana här konvertitpaket. Det är folk som ger pengar till det och stödjer med det på olika sätt. Många av de här lektionerna som hålls här och aktiviteterna som hålls här, man skulle kunna ha många mer sådana här aktiviteter också. Sådana här events som sker och så vidare. Och många andra grejer. Till exempel när vi hade de här böckerna och tryckte dem, så var det bröder som var jättehjälpsamma med att ta med dem till andra städer, ta med dem till andra orter. Bara använda sin bil. Alltså det krävs inte att man har värsta skills eller att gått en lång PhD-utbildning eller liknande på universitetet för att kunna ta på sig en sån här grej, slänga in massa böcker i bil, åka runt till Stockholms moskéer, moskéer runt omkring orter och så vidare, så finns de här böckerna som folk drar nytta av i moskéerna, och folk blir jätteglada och det bygger upp en starkare relation med moskéledningar också och så vidare. Det här är saker och ting som folk hjälper till med, och det bygger upp de här goda och fina nyheterna. Och som ni ser säkert, så alla de här grejerna skulle man kunna göra mycket, mycket mer av. Alltså, titta det här schemat. Man skulle kunna ha mycket mer aktiviteter för olika grupper. För folk som ungdomar, för barn och för barngrupperna. Det är, du nämnde att det är 60 barn som väntar på att kunna komma in på barnlektionerna. För att det är så många som vill gå skulle man ha fler lärare, skulle man kunna ha fler tid, skulle man kunna ta in fler barn, man skulle kunna ta in fler ungdomar och göra ungdomscirklar här, man skulle kunna ha andra aktiviteter som man ska prata om och så vidare också. Såna här saker, som ni säkert känner till, det påverkar ens iman. När man märker att såna här grejer sker, det finns en fin lokal man kan komma till, det sker såna här saker, man ser att folk konverterar till islam, de blir jätteglada när de får ett fint bemötande och det sker olika såna aktiviteter och så vidare. Det kommer påverka ens praktiserande. Om allt det här skulle försvinna, det är ingen lokal här, det är inga föreläsningar här, det finns ingenting för ens barn, det finns inga såna här goda besked som sker, så kommer det påverka en på ett väldigt negativt sätt. Och det handlar om vad vi själva är redo att göra. Och hur mycket vi är redo att ta tag i saker och ting. Vi skulle kunna göra mycket, mycket mer och det skulle kunna vara mycket mindre. Men det går tillbaka i slutänden, först och främst till framgång från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen vad vi är redo att offra av vår tid, av våra pengar, av vår kraft. Och samarbeta för att kunna fullborda. Jag nämnde det förra gången också, att Sverige är ett land med fullt med möjligheter. Det är väldigt lätt att göra saker och ting i Sverige. Det är lätt att starta upp en förening, att göra någonting. Det är lätt att hyra något ställe som man skulle ha för någon. Alltså, det finns jättemycket möjligheter. Vi bor inte i Nordkorea liksom. Utan det finns en massa möjligheter där man kan göra saker och ting i Sverige. Och det är någonting man borde verkligen utnyttja. När det kommer till aktiviteter och projekt skulle man kunna dela in det i två stycken kategorier. Religiösa aktiviteter och projekt och andra gynnande aktiviteter och projekt. Och båda är det ett stort behov av. Vi är i behov av fler religiösa aktiviteter och vi är i behov av fler andra gynnande aktiviteter. Till exempel religiösa aktiviteter som vi skulle vara mer behov av. Det är att i många platser där det bor muslimer så finns det inte böneplatser. Igår kom det till exempel några muslimer till mig från en ort här i Stockholm. Och närmsta moskén, böneplatsen, är flera kilometer bort. Det finns ingenting i deras område överhuvudtaget. Nu har de precis börjat hyra en gympasal för att kunna be Jumma. Och jag frågade hur många muslimer som bor i den här orten. Så 2000. 2000 bor där och det är första gången de har bett Eid i den här orten. Och nu när jag har börjat resa runt olika ställen i Sverige, alltså det finns verkligen bokstavligen varenda ort i Sverige, liten som stor stad, så finns det muslimer där. Och det finns ett stort behov utav att bönelokaler ska kunna öppnas upp och drivas på ett bra sätt. För det är ett annat problem. Att när de drivs så drivs de inte många gånger alltid på ett bra sätt. Att det blir stökigt, folk ska be Jumma och så värsta trafikstockningen utanför och smutsa ner eller göra olika problem. Utan att bönelokaler ska kunna drivas på ett positivt och bra sätt. Folk går dit och ber och att det även finns andra religiösa aktiviteter där i. Det här kräver ett engagemang. Och det kräver att folk ska kunna leta efter lokaler. Folk går och tittar efter liksom, genom kontakter, organiserar sig i sin lokala ort och så vidare. Det finns vissa ställen där det bor jättemycket muslimer och år efter år så är det samma lilla lokal som muslimerna fortfarande har där på plats. Det skulle genom att man samarbetar mer på plats kunna gå att styra upp större lokaler bättre på många olika sätt. Och som ni förstår så kommer ju det påverka folks iman. Alltså att en person har en plats att kunna gå och be på som är nära ens hem. Man kan be sina salawat där, man kan be sin jumma där. Det kommer påverka att hundratals muslimer kanske, eller tusentals genom att det samma person går gång på gång, kan få be en bön i en moské som man får sig sjunga med belöning för. För att man ber salat och jumma. För att man har koranlektioner där, för att man har andra saker. Så att organisera sig för att göra såna här saker är en jätteviktig grej som behövs. Och att man stödjer de moskéerna som finns, om det är liksom bra moskéer på olika sätt. Så att det är rent där, det är fint där, om att ta hand om den lokala moskén som man har. Såna här lektioner för barn. Det här är jätteviktigt. Många, när man träffar muslimer i Sverige, de oroar sig jättemycket för sina barn. Dels att det kan vara farligt i vissa av de här förorterna. Det är mycket, de kan dras in i olika kriminella gäng eller liknande. Eller att de genom skolan och liknande inte får en islamisk uppfostran eller de tas bort från religionen på olika sätt. Ni kan tänka er skillnaden mellan om man har aktiviteter på helgerna till exempel för barn och inte har det. Är det en stor skillnad eller inte stor skillnad? Att barnen varje vecka har aktiviteter som de kan gå till, som är en form av islamaktivitet. Det här behövs det att folk ska hjälpa till med. Ibland behöver det inte vara så att man kanske har jättemycket kunskap och delar med sig, men bara att man är med och kan vara ett sorts stöd, en stödperson på plats. Vissa barn kan vara väldigt springiga och det behövs hjälp. En extra person som är där bara och hjälper till när det sker såna här lektioner eller cirklar eller liknande. Det kan vara ett jättestort stöd. Hoppa in som vikarie någon gång när det inte finns någon lärare. Det här behövs. Och som sagt, bara här i lokalen så är det jättemånga barn som står på kö. Så när vi går ut med så här riktig reklam, typ alla är välkomna, vi har jättemånga andra cirklar, då skulle det vara kanske hundratals som skulle vilja gå på såna här lektioner. Det finns jättestort behov av det här. Möjligheter finns, det finns en lokal. Det finns andra lokaler i Sverige också. Det finns folk som har studerat arabiska, studerat Koran, kan även bara hjälpa till med så här läxhjälp eller vad som helst. Eller bara göra en aktivitet för barn på en helg eller någonting sånt. Det här är någonting som kan påverka våra barns uppfostran. Och vi har möjligheten. Det är ingen som hindrar oss från att göra det här. Jag vill ta de här bröderna, Mashallah Tabarak Allah, som en förebild muslim i Nacka som jag var föreläste hos igår i Fisksätra. De gör jättemycket aktiviteter. Gå in på deras Instagram-konto om ni kan. De har jättemycket aktiviteter vid sin lokala ort. Att man styr upp de personer som bor i en ort. Att man styr upp aktiviteter. Ibland är att de hämtar in oss föreläsare. Ibland är det att de åker på något läger någonstans. Eller ibland är det att de har någon annan sorts aktivitet och går ut och käkar. Eller jag vet inte vad. Men att man organiserar sig med dem där man bor tillsammans för att göra aktiviteter. Det här är jätteviktigt. Såna här kurser i arabiska, har man studerat arabiska, kan arabiska under en längre tid, eller så att man är tillräckligt duktig att kunna undervisa, så är det jättegynnsamt att man kan undervisa folk arabiska. Och det finns väldigt många som har avsett oss som vill göra det. Men om man gör det, att man gör det med klass, alltså att man, om man undervisar, man tar det här seriöst, man verkligen tar på sig den uppgiften, så kan det vara hur grymt som helst, och det är ett jättestort behov av det. Det här är en annan grej som de här bröderna muslimer i Nacka gjorde, som jag tycker att man skulle vilja se mer utav. Sådana här sommarläger, eller läger, man åker på en skidresa tillsammans, arrangerar grejer. För föreläsningar ibland, om det är till exempel ungdomar eller personer som vill komma igång och börja praktisera. Man kommer på en föreläsning, 45 minuter, man chitchattar efter och sen går man och kanske glömmer bort mycket av det man har lärt sig. Och det kanske inte får den förändringen som man är i behov av. Ja, men ett sådant här läge till exempel. Man åker iväg 3, 4, 5 dagar. Det finns chans att man äter frukost, lunch, middag tillsammans. Man umgås. Man gör andra aktiviteter tillsammans. Man får chans att samtala. Att umgås. De får säga vad de känner och tänker och tycker. Vad de går igenom i skolan. Vad de går igenom och så vidare. Det är här det verkligen kan ske förändring hos folk. Det är här man kan se saker och ting på ett annat sätt. Och kolla på det här lägret. Vad kostade det? 350 kronor. Är det mycket? Att barn ska skicka iväg sina föräldrar, alltså före sina aktivitet. Vad står det? 13 till 16 juni. 13, 14, 15, 16. Om jag skulle se att det skulle arrangeras en sån här sak för min son, jag skulle bli jätteglad alltså för en sån grej. Och det här behövs inte bara så här, alhamdulillah, det har fixats för 20 barn nu, kallas det fixat, det räcker då. Nej, det behövs alltså. Hur många muslimska ungdomar finns det inte i Sverige som är i behov av att sådana här saker ska göras? Det är inte jättesvårt att göra sådana här saker, det kräver tid. Det kräver att man kollar upp vad man kan ta, man behöver fixa kanske bussar eller bilar och ta dem dit. Man måste ta ansvar, man måste göra 1, 2, 3, 4, det krävs saker. Det kommer ta ens tid, ta ens kraft. Men det är jättegynnsamt att kunna göra en sån här sak. Man kan göra det på sommarläger, man kan åka på en skidresa på vinterläger, man kan åka ut och fiska på hösten, jag vet inte vad. Det finns väldigt vacker natur, Mashallah Tabarak Allah, i Sverige. Exempel på andra projekt, som jag sa, att välmående och att muslimerna har det bra, det kommer att påverka deras iman i slutändan också. Att man hjälper muslimer att kunna starta upp företag till exempel. Eller hjälper muslimer att kunna komma in på arbetsmarknaden som inte har jobb. Eller som jobbar med jobb som är haram och de vill lämna de här jobben. De vill kunna jobba med någonting som är halal. Att kunna hjälpa folk att starta upp företag till exempel. Det här är ett sån här sorts projekt. Jag tänkte ta upp några exempel. Våra bröder och systrar som har startat upp den här organisationen, Bling. Som hjälper folk att starta upp företag i förorten. Och arrangerar olika events för att hjälpa dem med det. Det här är ett typiskt jättebra exempel som stärker folk. Det är jättebra. De systrar som har den här föräldraboost, hjälpa föräldrar med olika kurser som de har och så vidare. Att det finns problem många gånger mellan föräldrar, muslimska föräldrar som kanske har växt upp i andra länder, och barn som växer upp i en helt annan kultur. Det krävs kurser för dem. Det krävs olika saker som man kan stödja dem med. Det här är ett exempel på några systrar som har startat upp en organisation som hjälper folk som är föräldrar. Eller de systrar som har den här Woman Isa Inspire to Empower hjälper systrar att kunna starta upp till exempel ett företag. Det kan vara svårt många gånger för systrar att kunna komma in på arbetsmarknaden. Man kan vara diskriminerade många gånger, att de har hijab, det kan finnas många jobb de inte kan jobba med och så vidare. Att kunna hjälpa folk att med kreativa idéer kunna komma på någon business som kan driva. Jättemycket saker kan man till och med driva hemifrån. Man kanske är ensamstående mamma, det är svårt, man måste ha hand om hem och barn och så vidare. Det finns jättemånga saker man kan göra nu för tiden, den här digitala tiden som vi lever i, som man till och med kan sköta hemifrån och liknande. Så det finns jättemånga saker, men det behövs folk som kan pusha. Folk som kan ge kreativa idéer. Hjälpa folk på traven och så vidare. Så det här är ett sånt projekt som jag tycker är jättefantastiskt och fint att man gör. Det här är en organisation som några bröder och systrar har startat upp som heter Beit el-Mal. Där man hjälper personer som har det svårt. Till exempel, de kan inte betala hyran den här månaden. Och de har gjort en hel organisation för att kolla upp att det inte bara folk som fejkar och får lite extra cash i fickan. Så de gör såna här grejer för folk som inte, som hamnar utanför det sociala nätverket som finns i Sverige eller socialen och liknande, att man kan stödja dem på olika sätt. Och det sker många gånger. Folk som har det svårt, det är jättemånga som hör av sig att de har det svårt. Att starta upp en sån här organisation för att hjälpa folk på ett organiserat sätt så att det blir korrekt och inte bara kommer en massa fifflar och så vidare, är ett jättebra exempel på hur man kan stödja folk. Det som vissa bröder arrangerade för tillsammans med IBC, fotbollsturneringar eller sportturneringar utav olika slag. Det kan vara en jätterolig grej att ha. Man har en hel turnering. Det kan vara olika sporter eller vad som helst. Vissa bröder, vissa systrar är duktiga på olika sporter som har gått på eller liknande. Att man arrangerar någon sorts turnering eller någon sorts grej. Kolla här, det pågick från 16.30 till 23.00. Det blir en halvdags grej liksom. Där man umgås, man har det trevligt tillsammans och så vidare. Sker en massa såna här sorters projekt och det sker olika saker, olika happenings och så, det finns hela tiden någonting att göra, man kan hålla sig sysselsatt med, så kommer det påverka ens välmående och det kommer i slutändan att påverka ens iman. Den här grejen tycker jag är en viktig sak att belysa. Det är inte fel att göra projekt där man tjänar pengar samtidigt. Vad menar jag med det? Titta här, den här kartan på halal-restauranger i Sverige till exempel. I Stockholm. En person startar upp en restaurang där man säljer halal-mat. Och det finns en restaurang där en person kan gå, det kan inte alkohol. Jag kan inte säga att alla de här restaurangerna, jag vet inte så mycket om det, jag såg bara kartan. Men en restaurang där det inte säljs alkohol till exempel. Om man har halal-kött och går dit. Och personen som har startat upp det, han gör business, han tjänar pengar. Men det kommer underlätta för muslimerna som bor i Stockholm att det finns den här restaurangen. Man vill ta sin familj och gå och käka på restaurang och så vidare. När de valmöjligheterna finns så underlättar det jättemycket för muslimerna som är på platsen. För det finns inte många gånger de här alternativen. Eller att en person har en butik och säljer halalkött till exempel. Att jag inte ska behöva åka till andra sidan stan och behöva åka, du vet, så här, en timme för att jag ska gå och köpa halalkött. Det kan vara jättejobbigt.
Så att var ska muslimska kockarna jobba? Om det inte finns.
Exakt. Muslimska kockar. Man startar upp en restaurang. Man ger folk arbete. Man underlättar för folk att kunna köpa mat. Man kan träffas med sin familj. Man kan göra mer aktiviteter. Det stärker familjebanden. Kanske det finns fullt med olika nyttor. Det kommer vissa bröder. De sålde, hade halalkött och sålde till förskolor till exempel. Det behövs. De här förskolorna behöver fixa halalkött. Gör en grej. Personen i fråga tjänar pengar. Och det är inget fel att tjäna pengar i de här sakerna. Man tjänar pengar och man gynnar samtidigt med de här grejerna. Eller vi sa så här, muslimska butiker. Istället för att man ska behöva يعني, gå och åka var utomlands för att man ska köpa muslimska kläder eller liknande. Fixa såna e-shoppar, eller man har egen shop som man öppnar upp, man säljer muslimska kläder, muslimska böcker och liknande. Jätte gynnsamt. Eller vissa systrar, jazakumullahu khairan, har skrivit böcker, barnböcker till exempel. Det är jättebra att det kan finnas barnböcker, muslimska barnböcker. Det behöver inte vara värsta muslimska innehållet, men att det inte är i alla fall ett dåligt innehåll i böckerna. Anpassat för de barnen i vår ålder eller i vår tid på ett sätt. Och de säljer de här böckerna. Ingen problem. Sälj de här böckerna. Tjäna lite pengar på det. Anledningen till att jag nämner det är att vissa personer tänker, ah, jag skulle verkligen vilja göra någonting, men jag har inte tid. Eller man måste hela tiden bara ge ut av sin tid och sträva och kämpa och så vidare. Och det kanske är svårt att känna en morot för den här grejen ibland. Men när man kan göra så här, självklart om det är vissa grejer så är det inte kanske passande att man tar pengar för. Men såna här saker till exempel, när man bygger upp det här, och som jag säger, Sverige kommer att ändras. Tänk om det blir 30% muslimer i Sverige och det är massa folk som behöver halalkött helt plötsligt. Eller de behöver gå på halalrestaurang eller vad som helst. Men det är behov som finns och som kommer att öka. Inte bara i Stockholm, utan det kommer vara i butiker över hela Sverige. Det finns muslimer som bor i små, små orter nu. Så det här är någonting jag också vill uppmana till. Det finns många arbeten som folk jobbar med som kan vara väldigt gynnande. Som muslimer som jobbar som lärare på muslimska skolor och så vidare. Vissa muslimska skolor har fått stänga igen på grund av att det är för få som har lärarkompetens på skolorna. Det är typ 15% som har lärarkompetens. Resten undervisar och inte utbildade lärare egentligen. Och då, i den här islamofobiska tiden, eller de islamofobiska stämningarna som finns, då får de här människorna som vill stänga ner de här skolorna en anledning till att stänga ner dem. Tänk dig om det är så att alla, det är 100% lärarkompetens. Utbildningen, den är top notch på alla sätt och vis. De lever upp till alla krav och de är muslimer i alla. Då kan man, det är mycket svårare att kunna stänga ner en sån sak. Men när det är muslimska skolor till exempel, om man inte lever upp till de kraven som man ska göra inom saker och ting som inte är självklart det är ett problem, så är det jättebra att det finns. Och man kan känna sig tryggare också när det finns muslimska lärare. Eller systrar som jobbar som förskolelärare också. Jag känner själv till exempel nu på sommaren, jag lämnar av min yngsta son på förskola. Och de jag träffar där, de är muslimer. De har, man känner sig trygg när man kommer dit. Man får en salam alaikum, de är jätteglada. Och de har en liten muslimsk samling och de läser dua innan de ska sova och så vidare. Att det finns såna här förskolor, det finns muslimer som jobbar. Det är jättebetryggande för ens välmående. Och för ens barns uppväxt också för den delen. Vissa bröder som jobbar till exempel som fältare, fältassistenter. När vi är ute på fältet och jobbar med folk, särskilt i orter där typ nästan alla är muslimer. De kan ha en väldigt god effekt på många ställen på de som bor där. Eller vissa som jobbar med så här terapisamtal och så vidare. Det finns jättemånga muslimer som är i behov av psykologiska samtal, terapisamtal och liknande. Att man kan erbjuda såna här tjänster är också någonting som är jättegynnande. Olika sjukvårdsarbeten, att det ska kunna hållas kurser i såna här saker och så vidare, det kan också vara jättegynnande. Folk som jobbar på ungdomsgårdar och kan vara goda förebilder där. Tyvärr, vissa såna här ungdomsgårdar där ungdomar växer upp, så vissa av dem som jobbar där, de är själva kriminella liksom. Alltså, det är så. Folk, de lär sig kriminalitet därifrån. Det är jättetråkigt alltså. Så att det kan finnas goda förebilder på de här ställena kan vara väldigt, väldigt viktigt. En sak som är jätteviktigt, det är att nätverka. Att man har flera personer inom samma fält som skapar nätverk eller förbund eller föreningar där man kommer tillsammans och håller diskussioner och snackar om sina gemensamma problem och man skaffar sig kontakter. Jättemycket av entreprenörsvärlden handlar om kontakter. Skriv nätverksträffar på Google, nätverksträffar Stockholm. Det kommer komma en lång lista av olika organisationer som fixar nätverksträffar. Varför? För att när du är entreprenör, du är företagare, du behöver lära känna den och den och den och den och den och så vidare. Så att muslimer till exempel kan arrangera liknande som ett nätverksträffar, det kan vara jättegynnande. Eller säger jättemånga systrar om jobbar på förskolor till exempel. Att de skapar någon plattform där de kan nätverka, lära känna varandra, utbyta problem som de går igenom och försöker komma på gemensamma lösningar och så vidare. Det kan vara jättegynnsamt. Muslimska skolor, you name it. Det finns jättemånga grejer. Att man nätverkar, skaffar kontakter, bygger upp kontakter och lär känna varandra och så vidare inom samma fält. Det här är enormt viktigt på arbetsmarknaden rent generellt och särskilt så som det ser ut för oss muslimer idag. Sista grejen jag tar upp, det är att vi ska vara kreativa. Man ska tänka, vad är det jag kan göra? Och motivation som man pratar om, det kan vara av två slag. Det kan vara en yttre motivation och det kan vara en inre motivation. En yttre motivation är att någon pushar på en sak. Att någon försöker ge ett litet diplom på slutet. Eller när man har gjort någonting. Eller lite pengar eller vad som helst. Inre motivation är att man brinner för någonting själv. När man har kommit med en idé själv. Och man förverkligar den här idén själv. Och det verkligen är någonting man brinner för själv. Så kommer man att kämpa med den mer. Än om det är så att bara säga, du kan du göra den här grejen, snälla kom igen. Walla. Så ringer man honom igen och igen och igen. Okej, jag gör det. Det är inte hållbart i längden. Det måste finnas en inre motivation att vilja göra saker. Och då kräver det att man har ett kreativitet. Jag la upp på min Facebook häromdagen att Sverige är det mest innovativa landet i hela Europa. Sverige är känt för kreativitet och att man kommer med innovationer och liknande. För det är någonting man lär sig i svensk skola till stor del. Och det är en positiv grej som finns där. Att man lär sig utveckla egna idéer, komma med egna förslag och så vidare. Det här är någonting vi har med oss i bagaget. Och någonting man kan lära sig på utbildningar, gratisutbildningar i Sverige. Man kan gå kurser och lära sig om, du startar upp ett företag, det finns gratiskurser på universitetet som man kan gå och lära sig. Vissa andra länder måste få betala tiotusentals, som heter hundratusentals kronor för att kunna gå såna här utbildningar. Möjligheter finns i Sverige. Möjligheter finns i Sverige. Det handlar om att vi ska vara redo att kämpa och jobba och lägga ner tid på det vi vill göra. Vi vill inte dra ut på tiden för mycket, men vi tänkte att vi kunde nu göra som vi sa. Ta lite frågor och svar om någon undrar någonting om själva föreläsningen. Sen om folk vill lägga till idéer som man kan göra. Jag tog bara upp så här smakprov om man så säger. Och saker och ting som man tycker att vi kan utveckla och göra saker och ting bättre. Så om man vill skriva ner på papper till exempel och ta upp grejer. Eller om man vill diskutera sinsemellan. Eller om man vill diskutera med oss efter vad man vill göra. Som jag sa förra gången också. Den här lokalen är till förfogande för de som vill göra bra och gynnande projekt, även om det inte alltid är islamiska saker. Någon vill ha en entreprenörsträff här eller arrangera någonting, någon kurs om någonting som är gynnande. Den här lokalen kan vara till ert förfogande. Det finns också, vi har pengar som vi får in nu genom autogiro om det är någonting som kan gynna folk på ett bra sätt. Man kan även få en viss finansiering till det. Man behöver köpa in fika eller jag vet inte vad för någonting. Vi kommer att försöka stötta. Man vill göra reklam för att folk kommer komma. Alhamdulillah, vi har jättestora sociala medier som vi når ut till jättemycket folk på. Vi kan komma ut med reklam också. Men projekten i sig och att vilja göra saker och ting i sig, det måste komma inifrån. Att folk vill göra saker. Det funkar inte med att man ska sitta och peka på folk och säga du ska göra det här, du ska göra det här, du ska göra det här. Man måste brinna för saker och ting själv. Mycket finns till ett förfogande och vi kommer stötta det vi kan göra. Men som sagt, det måste komma från en själv i slutändan. Så om man vill lägga till någonting eller säga någonting. Ja, Abdo.
De exempel du nämnde, det var mycket så här riktat till muslimska affärer, muslimska restauranger. Är det inte också viktigt att vi kan starta vanliga företag? Att en muslim öppnar en bilverkstad, liksom en vårdcentral eller whatever, ett apotek och som jag ser det så måste vi börja bli oberoende.
Vi ska ha våra egna företag, egna business, vara självförsörjande. Den givande handen är bättre än den tagande handen. Och man är större än jorden i hylla. Den som Allah är, den som är, vad säger man, oberoende, kommer Allah att göra oberoende. Och det är viktigt att vi ska slippa det där momentet. Man kanske behöver gå och söka haramjobb eller liksom försöka kompromissa med sin religion och så vidare. Utan tänk om arbetsgivaren är muslim och mashallah praktiserande. Och kanske ha som villkor, jag anställer bara kvinnor med hijab. Ja, här får du inte skaka hand. Här måste du be. Ber du inte tagga? Ja, tänk om det var så istället.
Stäng av bara.
Ja, men bara ett exempel. Ja. Så att, och det är också viktigt, du nämnde för mig igår, du nämnde till dig idag, att vi har nytänkande. Ibland när vi tänker att business, muslim, halas, jag ska börja sälja de här parfymerna, till exempel. Och så säljer 20 bröder parfymer. Kommer man tjäna mycket pengar på det? Nej, det är inte ett jobb, det är inte en, det är så extra, eller bonus. Nytänkande. Alltså, vad kan vi göra som ingen annan har gjort? Till exempel i England, de har muslimska gym. Har vi ett muslimskt gym i Sverige? Skulle det inte behövas i förorten? Tänk om vi dessutom i gymmet, vi har en dojo, vi har en plats för att träna kampsport. Skulle det inte vara något gynnande? Eller hur? Nytänkande, komma med idéer. Och samma sak när man väljer utbildning. Vad är det för utbildning som ger mig ett halal jobb? Okej, jag sa bilmekaniker. Jag kan öppna en egen verkstad. Alltså, utbildningen i Sverige är gratis. Det finns bröder som är mekaniker. Eller hur? Så det finns mycket potential om man bara vill. Jag vill bara avsluta med en sista sak. När du kommer till business, muslimer, företagande, att vara aktiv och sådär. Det är också viktigt att vi hjälper och stöttar de som tagit det steget. En negativ trend som man ibland ser är att om en muslim startar någon business så får han oftast, han får det lite svårt på vägen. Att tyvärr vissa av våra egna kan vara lite komplicerade att ha att göra med. Han öppnar en restaurang, han har bra kvalitet. Bra kvalitet kostar, eller hur? Ekologiskt och hit och dit. Då kommer folk och vad säger de? Det är dyrt. Pizzan kostar 20 kronor mindre på andra pizzerian. Eller hur? Det är första han får höra, gnäll. Du importerar kläder, du säljer kläder. Vadå, 200 kronor för en t-shirt? Det är dyrt. Eller hur? Det är mycket sånt där, brorsan, pruta. Och sen han själv går och köper en Hugo Boss t-shirt för 700 kronor här i gallerian. Men när du kommer till en muslim, snåla och varenda krona man ska pruta, han ska inte tjäna pengar på mig, han är min broder, och då fissar vi lilla. Det här tänket måste vi få bort. Förstår ni? Tänk tvärtom. Låt min broder, han lägger 10-20 spänn extra kanske, men låt mig ge honom dem för att stötta hans verksamhet. Eller hur? Det ska inte vara så här avundsamma, snåla och misstänkliggöra varandra. Varför ska han tjäna pengar på mig? Mashallah, låt han tjäna pengar på mig. Eller hur? Det är det att vi måste hjälpas och gå ta'awanu alal birr wa taqwa. Om du vet en muslim som säljer en vara som du vill ha, sponsra honom, köp den av honom, stötta honom i hans business. Så det var bara det jag ville lägga till.
Barakallahu fik. Om det är någon som har någon fråga om det här, annars som sagt, om någon vill lägga till någonting, så även våra systrar, det är viktigt, vi vill höra era åsikter. De brukar oftast till och med mer aktiva många gånger. Många saker. Så kom gärna med förslag, tillägg och så vidare. Det är viktigt. Saker och ting måste komma från personer själv, som sagt.
Jag har en fråga, bro. Ja. Angående det här med att nätverka och göra business med andra och så vidare. Om man nätverkar med andra muslimer, till exempel jag har ett företag. Jag vill sälja.